I Vi Bilägares podcast avsnitt 127 pratar vi om farlig arbetsmiljö för bärgare. Vi har också prövat vägkrogarna längs E4 och provkört nya generationens BMW Z4. Välkommen till Vi Bilägares podcast. Jag som talar heter Carl Hempel och är vikarierande webbredaktör för Vi Bilägare här i sommar. Med oss idag har vi Tommy Wahlström. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och Niklas Karle. Välkommen du också.
Tack så hemskt mycket, Carl.
Och en special guest får vi säga. Vi har med oss Marco Reinikainen som är nätverkschef på SOS International. Välkommen Marco.
Tack.
Och du är här idag för att prata om en undersökning ni gjort som visar att bärgningsarbetare upplever farliga situationer på vägen. Hela 92% har uppgett att de varit med om en farlig situation det senaste året. Vill du berätta lite om det?
Ja, precis. Vi har upplevt att trafikmiljön har blivit ganska mycket mer aggressiv i Sverige de senaste åren. Och det här är ju också en fråga som har diskuterats i branschen ett antal gånger, men vi kände att det är dags att lyfta upp frågan igen för att vi känner att det inte kanske händer jättemycket kring den här frågan. Men vi känner alltså att det har blivit betydligt mycket farligare att jobba ute på vägarna och speciellt för bärgare, och vill med den här undersökningen lite grann visa hur det ser ut på riktigt.
Och vad beror det på att det blivit, att ni tror att det blivit värre?
Ja, dels så tror jag att det handlar mycket om att den här attityden jag först har blivit vanligare. Det vill säga att man är stressad, man vill snabbt fram och man tar kanske lite mindre hänsyn till andra. Vilket gör att det blir lite mer aggressiv körning och man kanske inte tar, som sagt, saktar in när man ser någon som står vid vägkanten och så vidare. Och så tror vi också att till exempel mobilanvändandet har blivit så pass vanligt att man tappar uppmärksamhet i trafiken och att man liksom koncentrera sig på något annat än bilkörning helt enkelt.
Men jag fattar inte Marco, 9 av 10 bärgare säger att de har upplevt elände på sitt jobb. Hur får man dem att gå till jobbet överhuvudtaget? Jag skulle stanna hemma under sådana premisser.
Ja, nu handlar ju inte all bärgningsarbete om att man står ute i de här utsatta situationerna, utan mycket av det här arbetet sker ju även liksom på hemadresser och på liksom ofarliga miljöer. Men jag håller med, det är inte... Det kan inte vara speciellt kul att gå till jobbet när det ser ut så som det gör.
Vilken miljö är den farligaste? Är det motorväg eller?
Det är lite olika. Motorväg är ju farligt med tanke på att hastigheterna är så höga. Men det kan även vara farligt på en 50-väg där det är lite skymd sikt. Om man står bakom en kurva så ser man inte att det står en bärgare där. Och om man också samtidigt tittar lite i mobilen så kan den situationen också bli väldigt farlig.
Har det inte också blivit väldigt vanligt att folk ska ta bilder? Olyckor. Jag tycker man ser det ibland i sociala medier.
Ja, precis. Om man tittar på de här kommentarerna i vår undersökning så är det egentligen 2 tydliga trender i vad som händer vid en olycka. Det vill säga det finns de som åker förbi och tar bilder, vilket ofta leder till att man inte koncentrerar sig lika mycket på sin egen bilkörning. Och sen verkar det finnas mycket folk som helt enkelt blir förbannade på grund av att man har fått köa. Så det är ganska tydligt att man... Ganska många av dem som passerar en olycka är nästan på gränsen till aggressiva mot bärgaren för att man har fått vänta i en kö.
Ja, men vänta då. De som åker förbi är aggressiva mot den som håller på att plocka bort hindret.
Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt lite svårt att begripa, men det kanske handlar om att man inte exakt... Ja, man kanske tycker att det har tagit för lång tid och man kanske tyckte att man hade bara kunnat dra undan bilen eller... Det är ju lätt att ha åsikter om saker som man inte kan så mycket om.
Vilken ultra-egoism.
Ja, verkligen. Men vad kan man göra åt det här då? För att de ska få en bättre, säkrare...
Ja, precis. Det finns nog en del saker man skulle kunna göra. Det som blir väldigt tydligt, i alla fall för mig, jag har kört en del bil i USA och det finns väldigt mycket... Ja, informationsskyltar eller mycket skyltar som hela tiden berättar om att man ska byta fil om det är någon som står vid vägkanten. Man får också information att det är dubbla böter vid vägarbete om man till exempel kör för fort. De här skyltarna kommer ganska ofta, vilket gör att man faktiskt börjar tänka mer aktivt på att man ska byta fil om det är någon som står stilla vid vägkanten. Så man ändrar sitt beteende faktiskt utifrån att man får den här informationen. Den här typen av skyltning eller ens informationskampanjer eller något saknas, tycker jag, idag i Sverige. Det finns liksom, jag tror att man ska kunna jobba mer med att faktiskt försöka göra någonting åt problemet att trafikmiljöerna blir farligare med till exempel informationskampanjer.
Men tror du det räcker med information när folk bevisligen är så dum i huvudet att de hotar bergaren som står och plockar bort hindret framför dem?
Det räcker inte, men det är egentligen en del i det här. Sen tror vi naturligtvis också mycket på att de som jobbar på väg, alltså bergarna, behöver naturligtvis kanske ha mer omfattande utbildningar kring hur man jobbar säkert. Och hur man liksom löser varje situation på bäst sätt.
Kan man lägga ut spikmattor så där lite runt?
Ja, det skulle jag säkert i alla fall skapa mer jobb om inte annat. det finns ju en del farthinder och varningsljus och varningsbloss och sånt som man använder idag. Problemet med dem är att då behöver du ju faktiskt också gå ut i vägbanan för att sätta ut dem. Vilket gör att det kan i princip... Ja, ta lika lång tid och vara lika farligt som att helt enkelt bara bärga bort den här bilen direkt när man kommer fram.
Men du, var det inte så att man för några år sedan började jobba med såna här följebilar som skulle skydda bergare?
Exakt, precis. Det var för några år sedan Arbetsmiljöverket kom med kravet att man skulle på vissa vägsträckor i Sverige ha ett så kallat TMA-fordon, alltså en lastbil med en kudde bakom för att skydda bergaren. Och det kravet är dock borttaget för några veckor sedan bara, vilket också är en anledning till att vi lyfter upp den här frågan.
Varför är det borttaget?
Det här kravet kom från Arbetsmiljöverket och det gjordes i princip utan att man blandade in andra myndigheter i det beslutet. Och vi tycker också att ha med en lastbil vid varje bärning på vissa vägar är lite överdrivet. Det vill säga, det här skyddet är bra när det väl behövs, men det är en lite för drastisk åtgärd för att helt enkelt skydda bergarna. Det skyddar ju, men det blir liksom, det är liksom jämförbart med om du skulle i varje passagerarbuss ha en extra chaufför som skulle bevaka den som kör att den inte till exempel somnar. Det vill säga, det kanske kommer att hända, men man kan inte överdriva åtgärden, och därför tror vi snarare att lösningen är det här med information, att man jobbar mer med utbildning, att man använder farthinder och annat, och naturligtvis att man även använder det här temaskyddet när det behövs, men att man gör mer individuella anpassningar vid varje situation så att det blir liksom bäst för den situationen och inte att det blir så att vid varje olycka så måste du ha dit ett temafordon. För att det kan också i sin tur leda till att den som behöver hjälp vid vägen kommer att behöva vänta en längre tid i en utsatt situation för att man ska få fram en lastbil som ska skydda den som ska bärga. Så det är inte en klockren lösning. Men det finns ju inga jätteenkla lösningar, så jag förstår ju att man har försökt på det här sättet.
Om man har en påse fotanglar så kan man ju bara slänga ut dem, så behöver man inte kliva ut i gatan heller, eller hur?
Perfekt.
Ja. Det var bra lösningar, Tommy, känner jag.
Jag måste fråga, vet vi hur många bärgningar sker på motorväg i Sverige per år?
Jag har inte den statistiken i huvudet, tyvärr.
Nej, det lär vanligt.
Inte just på motorväg, så det sker ju.
Hur många bärgningar sker då i Sverige?
För vår del, det som vi förmedlar via vår central, så är det ungefär 350 000 bärgningar om året. Och då skulle vi säkert kunna gissa att det säkert sker totalt, jag vet inte, 600 000, kanske upp mot 1 miljon bärgningar om året ändå.
Men det här är helt sjukt. Alltså man borde ju skicka blommor till bärgningskillarna istället för att skälla på dem.
92% har upplevt problem och faror.
Mm. Och 86% har också uppgett att de fått slänga sig åt sidan. Hur mycket olyckor händer det? Hur många vet du det?
Ja, det är ganska... Ja, tittar man på de här siffrorna i undersökningen så ger det en väldigt allvarlig bild. Och det sker ju i princip olyckor hela tiden. Sen har väl de inte varit, hur ska man säga, allvarliga nog för att det här problemet har lyfts tillräckligt högt upp. Liksom. Det har skett några allvarliga olyckor de senaste åren. Men jag tror att det senaste dödsfallet var från 2006, om jag inte har helt fel. Och det är också en anledning till varför vi lyfter den här frågan nu igen. Att vi tycker att det är synd om det behöver hända någonting innan man börjar jobba med den här frågan mer aktivt. Och det vore därmed bra att börja göra någonting nu innan de här dödsolyckorna kommer. För att om man tittar på hur det ser ut i den här undersökningen, så kan man nästan dra slutsatsen att det inte kommer att dröja så länge till innan det händer någonting allvarligt.
Vad säger Trafikverket då?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Vi har inte diskuterat frågan med dem. Men det, är väl, det finns ju en del olika myndigheter som är inblandade i den här frågan, som Arbetsmiljöverket, Trafikverket, finns även andra. Och jag tror att det vore en bra grej om alla inblandade parterna tillsammans med bergarna skulle sätta sig och försöka komma fram till en bra lösning på de här frågorna eller vissa åtgärder. Det som kanske har förhindrat det här lite grann är att bärgningsbranschen i Sverige saknar egentligen en branschorganisation. Så det kanske inte funnits en tydlig motpart att jobba med heller.
Kan man som bilist tänka på någonting utöver det uppenbara, att inte filma och skrika svordomar?
Ja.
Ja, precis.
Jag tror att man ska tänka rätt mycket på, ja, dels naturligtvis de självklara sakerna, men även det här att om du ser en bil som har stannat vid vägkanten eller om du ser ett bärgningsarbete, att man saktar in och man försöker väja så gott det går. Om det finns flera filer kanske man ska byta fil och helt enkelt lämna mer utrymme. Och inte ta för givet att det inte att alla som står där kommer att ha stenkoll på att du kommer. Det vill säga anpassa hastigheten, försök att väja. Ja, och sen naturligtvis börja inte filma eller
skrika. Det här kanske man ska säga som journalist på Sveriges största biltidning. Men vad är det för regler som gäller när man kör förbi en bärgningsbil? Finns det någon hastighet, någon maxhastighetsgräns som man måste anpassa sig efter? För det sitter ju sällan och skyltar. Eller är det bara common sense?
Jag känner inte till, jag vet ju inte heller exakt, men jag känner inte till att det finns någon lag som egentligen säger någonting om att om det står någon vid vägkanten. Det är det enda jag har sett, som sagt, det är i USA där man väldigt tydligt skyltar att om det är till exempel vägarbete så har du dubbla böter. Det kräver ju såklart en lagändring om man nu ska genomföra något sånt. Men jag känner inte till att det finns egentligen. De flesta lagarna som handlar om bärgning handlar mer om hur snabbt just en bärgare till exempel får köra när man har ett fordon bakom sig och så vidare.
Men skulle det behövas en lagändring, tycker du?
Någonting behövs ju. Jag ska inte gå så långt och säga att det behövs en lagändring, men det krävs i alla fall att man börjar jobba med frågan för att förstå om det krävs en lagändring eller inte. Det vill säga att man börjar jobba med information, man börjar titta på hur ser det här ut. Man kanske ska genomföra lite mer omfattande undersökningar eller mätningar, göra lite studier kring hur det ser ut och sen dra analyser från dem och titta på om man kanske skulle göra någon slags kombination av alla de här, och räcker inte det så kanske det ska till en lagändring. Samtidigt som det här med lagändringar är ju sällan ett sätt egentligen att ändra på folks beteende. Om man tittar på till exempel mobilanvändandet. Jag har ingen fakta på det här, men det känns ju inte som att den har blivit så där jättemycket mindre i trafiken efter att man har kommit med en ny lag.
Sant.
I värsta fall kan det ju faktiskt leda till att du försöker dölja mobilanvändandet medan du kör och har mobilen liksom till exempel vid knät, vilket gör det betydligt farligare. Så att lagändringar är inte alltid en lösning. Därför tror jag mer på information och att man liksom helt enkelt försöka ändra och få folk att tänka lite grann kring det här.
Jag tror på spikmattor.
Och fotanglar. Vad kommer ni göra mer då? Informationstavlor kommer ni jobba för att få ut vid vägarna. Och vad har ni mer i pipeline?
Ja, vi behöver ju självklart se till att våra bärgningsföretag och de som kör för oss också utbildas i säker arbete på väg, så att vi kan säga att vi har i alla fall gjort det vi har kunnat. Det vill säga branschen i sig har ju också ett ansvar kring det här. Och jobba mer med frågan kring hur man själv skyddar sig själv bäst och så vidare. Och det finns ju naturligtvis arbetsmiljöansvar kring det här som är väldigt stark. Det vill säga med tanke på hur den här undersökningen ser ut, så finns det ju ett tydligt liksom behov av att göra någonting även från arbetsgivarsidan. Och där ska vi naturligtvis vara med och hjälpa de företagen som vi har samarbete med.
Aggressivt körande, som sagt, det är det som bärgarna upplever väldigt ofta. Har du något exempel på hur tar det här form?
Ja, om vi tittar på de här svaren som vi har fått i undersökningen på hur den här aggressiviteten liksom visas, så har vi till exempel ett svar här där en bärgare skriver att folk hotar med näven, ger fingrar, tutar, och många som tvingas sakta ner farten, trycker gasen i botten och vrålar iväg så fort det har passerat. Och det finns ju det finns tiotals svar här som alla pekar på att det är väldigt aggressivt och ofta också riktat just mot bärgaren vid en olycka. Det är faktiskt ganska ofattbart att det kan vara så.
Vad förbannad jag blir när jag hör det här. Det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Vad är det för fel på folk?
Ja, men, och som du sa, Tommy, man blir förbannad på den personen som är där för att ta bort hindret. Nej. Skärpning.
Spikmattan.
Ja. Är man dåligt påläst? Alltså, förstår man inte vad en bärgare gör?
Man tror att han är där och bara kollar. Liksom.
Det är han som orsakar olyckan. Liksom. Det är konstigt.
Riktigt, riktigt märkligt.
Mm.
Skulle man kunna tänka sig att man hade blåljus på bärgningsbilen?
Ja, det är en fråga som har också diskuterats ganska, ganska mycket de senaste åren. I vissa länder har man faktiskt det. Idag har man ju då gula varningsljus på bärgare. Och det känns ju lite som att folk har mer eller mindre tappat respekt för den gula färgen. Det vill säga att man saktar sällan in när man ser något gult och blinka. Det är så mycket som blinkar gult, och det är även fordon som kör med såna här gula varningslampor på. Vilket gör att det liksom... Man reagerar inte längre så mycket på dem. Så en lösning skulle naturligtvis vara att ha blåljus och på det sättet liksom väcka uppmärksamhet. Men jag tror att problemet med det är att om några år så kommer inte heller det blåa varningsljuset ha någon effekt då. Och då kommer vi också ha gjort arbetet svårare för räddningstjänsten och polisen, eftersom de kommer ju direkt drabbas om folk inte respekterar det blåa varningsljuset, vilket innebär att jag tror inte att vi ska gå dit.
Men kan man inte införa en ny färg?
Det skulle man kunna göra.
En röd färg? Bärgning?
Skulle kunna vara ett alternativ. Men som sagt, jag tror att man vänjer sig väldigt fort kring det här. Och sen liksom
och problemet är ju att folk inte ser, eller hur? Nej, det står en stor jäkla bärgningsbil där. Det är klart man ser. Det är väl att folk skiter i det.
Ja, en del av de här grejerna händer ju också efter de har passerat, när de trampar gasen i botten ute med näven.
Ja.
Ja.
Nej, spikmatta.
Och sen har vi ju naturligtvis i framtiden, när fordonen börjar bli mer uppkopplade, så har man ju faktiskt möjligheter att kanske börja varna genom bilarnas informationssystem på ett annat sätt. Då kanske du kan skjuta in någon siren in i kupén istället. Så kanske det blir lättare att uppmärksamma de här arbeten än att man ska se det på utsidan.
Kommer en bot rätt ner i bilens infotainmentsystem?
Eller en liten elström rakt in i ryggen.
Tommy, du är väldigt kreativ idag.
Då får vi tacka dig, Marco, för att du kom hit.
Tack.
Och lycka till med i framtiden.
Tack så
mycket. Verkligen stort lycka till och kämpa på.
Ja, det ska vi fortsätta
göra. Och kör försiktigt.
Tack.
Och bärga försiktigt.
Det ska vi också göra.
Och nu ska vi prata vägkrogar. Tommy, som en del av Vi Bilägares vägkrogspatrull, har prövat lite ställen längs södra E4. Vill du berätta lite?
Nu ska jag börja med att rätta dig, Carl. Det är nämligen som så att vår vägkrogspatrull är hemlig. Jag är inte ute och testar vägkrogsmat. Har aldrig
skulle
varit.
Kunna vara.
Skulle kunna vara, för att jag är matintresserad. Men jag gör inte det. Utan vi istället har så hemliga vägkrogstestare som är ute. Och poängen är att man ska ju inte veta vilka det här är. Och så när vi åker ut så åker vi också inte. Vi åker inte i våra långtestbilar som då är dekalerade. Utan det här är hemliga bilar. Och vi är diskreta. Vi går in på ställen när vi beställer två rätter. Om det finns dagens rätt eller dagens lunch eller sånt där, så kör vi på det i första hand.
Det har varit väldigt roligt att plåta det. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det går till, men det är drömjobbet för en fotograf. Plåta maträtter är hemlighet.
Ja, tar man med den in i badrummet? Då?
Nej, utan vi plåtar ute. Och tidigare var det väl ännu svårare. Nu är ju mobiler så pass bra så att man kanske kan använda dem ibland. Många har också med sig kameror på såna här ställen. Och det är inte så många som tittar om man tar en bild. Och när man väl tar bilden, då är det ju också egentligen för sent för stället, eller hur? Då har man redan fått maten, man har smakat på, eller man har inte hunnit smaka än, vi tar bilder innan vi har börjat slafsa med det. Men man har fått maten i alla fall, så att då har ju restaurangen gjort det de kan liksom.
Sen är det väl också så idag, jag menar, det är väl ingen som är uppe i ögonbrynen när någon tar en bild på sin maträtt.
Kanske om man gör det med en systemkamera.
Det är väl där gränsen går.
Ja. Men som sagt, då är det ju redan kört, för vi har ju redan fått en del serverat, det är upplagt, portionen är de där, och maten är ju lagad liksom.
Ja, det är sant.
Tommy, hur länge har vi hållit på med vägkrogstester?
Ja, alltså jag satt och tittade på i våra gamla, vårt arkiv, och vi har hållit på länge. Under de senaste 15 åren så har vi gjort 207 vägkrogstester. Alltså 207 vägkrogar som vi har testat.
Genom hela Sverige?
Genom hela Sverige. Och det är de sista 15 åren. Sen har vi säkert tittat längre tillbaka också. Men då hittade jag inget bra register, så jag orkade inte läsa igenom alla tidningar från 1930 och framåt när vi bilägare har hållit på med vår verksamhet.
Jag vet att när man är på väg upp mot däcktester så sitter en stor skylt någonstans norr om Härnösand, tror jag, där det står: den här restaurangen rekommenderas av vi bilägare.
Det är ju kul att det finns sådana också, för att annars så finns det ju rätt mycket tråkig läsning när man tittar på vad vi har skrivit de här 15 åren. Jag har gjort en topp 10-lista över de syrligaste recensionerna från vår vägkrogspatrull levererad under, de här, under den här perioden.
Fire away.
Drum roll please. Mm. Plats nummer 10. Känslan av fryst färdigmat är påtaglig. 9. Potatisen är överkokt och har ett plastigt skinn.
Det låter inte gott.
8. I fiskgrytan har vi svårt att hitta huvudingrediensen. 7. Den glansiga såsen har klumpat sig och potatisen är helt överkörd. 6. Dagens rätt smakar mest stekflott.
Gott.
5. Fläsket är kallt och raggmunkarna uppvärmda. Var har kocken fått sin utbildning? 4. Pannbiffen är torr och smakar nästan lever.
Nej.
3. Pastan är osaltad och kokad till förbannelse. 2. Fiskgratängen ser ut som ett rop på hjälp.
Den är riktigt bra.
Och på första platsen på min lista över vägkrogspatrullens mest syrliga recensioner under de senaste 15 åren hittar vi: på toagolvet ligger en tygmatta och lukten är ett potpurri av urin och rengöringsmedel.
Nej, fy. Men hörni, kom igen nu. Visst är det så här, man känner ju igen sig i det här. För standarden på Sveriges vägkrogar är ju generellt ganska låg. Håller ni inte med?
Jag pratade ju med Tom om det här igår. Att jag som är relativt ung, min erfarenhet är ju snabbmatskedjorna.
Som McDonald's.
I Sverige i alla fall, ja.
Men du berättade att du har varit i Kanada, Carl.
Ja, men precis. Där är det ju en lite annan kultur. Trucker-kultur kanske man ska kalla det. Det är ju en vägkrog liksom varannan kilometer.
Är de bra?
De är bra om man gillar det. Det är ju de här pannkaksbergen med en klick smör och maple syrup på. Liksom. Jag tycker det är fantastiskt. Det är som att sitta där runt bergen. Det är lite Twin Peaks-känsla. Liksom. Det är ju inte en liksom, svensk hamburgarkedja riktigt. Det är ju mysigare.
När jag var ung så byggde de upp det här stora vägkrogen Tönnebro, som ligger mellan Gävle och Söderhamn på E4, där säkert många har stannat på vägen upp till fjällen någon gång och sådär.
Innan man viker av.
Då. Innan man viker av. Och det var ju öppet dygnet runt, så på nätterna efter att vi hade varit ute och partajat, som man gör när man är ung, och någon var nykter och körde, så åkte vi dit och käkade nattmat. Och tyckte det var jättehäftigt att få kunna äta mat sådär mitt i natten.
Och det var lite festligt.
Det var lite extra. Det var kvällens klo.
Kommer du ihåg om det var bra mat?
Jag tyckte ju det var fantastiskt då, men för jag vill också minnas att de lagade maten där då. Jag vet inte riktigt hur de gör idag. Alltså om de kör halvfabrikat idag, eller, men då vill jag minnas att de verkligen gjorde saker.
Men hörni, är inte det här en fråga? Man har jobbat mycket med att förbättra maten kring svenska vägar. Någon gång har man ju sett någon kock har liksom gått ut och liksom klätt hela det här. Nu måste vi förbättra maten runt våra vägar här. Tänk på alla yrkestrafikanter och alltihop. Visst är det så? Eller har jag drömt det?
Nej, jag tror nog att de har gått ut i kampanjer lite nu och det ska vara fettfritt och allt möjligt sånt där. Så att det är ju intressant ändå att det ser ut som det gör. I nummer 10 av bilägare som finns i handeln just nu så har vi testat 16 matställen längs E4 mellan Jönköping och Helsingborg. Några är bra, några är okej, några ska man undvika. Men ett ställe ska man inte missa. I konstmuseet Vandalorum intill E4 vid Värnamo, strax söder om Värnamo, ligger restaurangen Syltan.
Varför har man döpt den till Syltan när den är jättebra?
Jag tror att det är ironi. Men restaurangen Syltan, som då våra tuffa matkritiker har gett högsta betyg. 5 bestick av 5 möjliga och Syltan blir därmed bäst i test i nummer 10. Våra recensenter, är ni hungriga?
Ja, jag är hungrig.
Det börjar bli. Mm.
Våra recensenter skriver: som ett trollslag förflyttas vi från vägkrog till finkrog. De berättar att de i vanliga fall brukar spara lite på tallrikarna för att orka plöja i sig liksom 16 vägkrogar på en dag. Men den här gången så gick slank allting ner. De testade 2 lunchalternativ, en väldigt god kryddstekt kyckling med frasigt skinn, perfekt risotto och spänstig sparris. Man testade också ett vegetariskt alternativ i form av vitlöksinbakad aubergine med krispigt yttre och krämigt inre. Och man beskriver den som lika läcker som kycklingen och ännu mer fräsch.
Det var ganska långt från den där badrumsmattan.
Mm-hmm. Deras slutord i den här recensionen är: vi lyfter på hatten och delar ut ett rungande toppbetyg till Sveriges kanske bästa vägkrog.
Och inte förbi Syltan.
Trots att det här testet knappt ens hunnit ut i butikerna än så har reaktionerna redan börjat strömma in till Syltans kökschef Christian Ek.
Ja, men det har ju bara varit positivt. För många är sådana liksom att ja, det här är verkligen väl värda liksom, och ja, ni är så duktiga. Och samtidigt det blir ju lite extra. Det blir ju liksom ett fantastiskt roligt. Det är liksom, man har ju även branschkollegor även runt Jönköpings området och som har lite krogar längs E4. Även Gillen upp en granna till exempel som tyckte att det var så klockrent och de har själva varit och ätit oss och så tycker liksom att det är hur lätt som helst. Det är ju skönt att höra det från sina kollegor också.
Mm. Hur kommer det sig att ni på Syltan i Värnamo då har lyckats så bra med er restaurang?
Nej, men vi hade ju, när jag kom 2014 så kände jag att från början så var ju Syltan bara tänkt att det skulle vara ett litet café med kanske lite lättare måltider för museet. Gästerna då. Och när jag kände att jag var på Tofteholm här går ganska många år, i 7-8 år och som köksmästare, kände att nej, nu vill jag göra någonting annat och nu vill jag satsa på Vandalorum och Syltan. Så kände att vi ska kunna göra det här till både en bra museirestaurang, vilket gör att vi kan fånga upp alla museibesökare, och att vi ska även bli en stamgästkrog från staden. Plus då att vi ligger så nära E4 och 27an då, att vi får uppmärksamhet på vägarna så att folk hittar till oss och att vi lagar bra mat med kvalitet. Och det är alltså matlagat från grunden, om det liksom, vi jobbar med bra råvaror och det är väl det som är själva grunden till att vi, alltså alla vill ju äta.
Alltså generellt, Christian, vad krävs för att göra bra vägkrogsmat?
Ja, men framförallt så tror jag att man ska väl försöka gå sin egen väg lite grann. Jag tror att man, när man pratar mat och meny och sånt här, så ska man ju ha en meny som passar gemene man, alltså så många som möjligt. Men att man hela tiden gör sin egen lilla grej som vi har gjort, som till exempel vårt isterband som vi köpte från Örserummet, alltså Huskvarna. Han gjorde isterband och handrökta, liksom, det är ett genuint hantverk. Och de har ju stående på menyn och de går liksom inte ens att plocka bort för att folk blir liksom, de blir förbannade om vi liksom inte skulle ha isterband. Så att det har varit en klassiker som har fått med oss nu. Sen finns det med i alla våra menyer som vi skapar.
Men vår krogpanel säger ju också att ni har väldigt hög kvalitet på maten och det är snyggt serverat och det är bra ordning i matsalen och det är bra sallad och det är bra kaffe och alltihopa. Mm. Hur gör man för att få ordning på hela paketet så?
Nej, men vi vill ju göra någonting riktigt bra. Och för att göra någonting riktigt bra så måste man få med sig alla man jobbar med. Alla måste tycka att det här är roligt. Alla måste gå åt samma håll. Det kanske låter ganska simpelt, men det är ändå så enkelt. Man måste bara liksom se till att man får med sig hela gänget, att man har lite avstängningsmöten en gång i veckan när man planerar menyer, man planerar upplägget, och sen har man just den här röda tråden som vi har, att vi bara jobbar med svenska och gärna krav ekologiska produkter, så att det blir lite våran röda tråd i verksamheten, och så jobbar vi utifrån det, och sen så skapar vi gärna menyer som folk känner igen, men kanske lite grann på vårat sätt, alltså våran lilla fingerspår hela tiden. Som typ när man jobbar med tallriksservering, så ska man även bli glad när man ser tallriken. Det ska inte bara smaka gott.
Potatis verkar vara ett sorgebarn på vägkrogar rent generellt. Nu ska du få avslöja. Hur gör man för att få potatisen bra på en vägkrog?
Det är svårt att jobba med potatis, men först måste man hitta en potatis som man själv tycker är god. Det är det som är det viktiga. När man väl har hittat den, så måste man hela tiden se till att man har, istället för att koka potatis i stora volymer för att det är enkelt och det kan stå på varmhållning. Det blir aldrig bra, det vet vi ju. Det kan inte koka potatis hemma. Så är inte den lika god om 3 timmar eller 4 timmar som den var när den var nykokt. Så det är lite den tanken har vi här med då. Men då kokar man ju potatis i mindre grytor. Vi har skaffat oss en induktionsspis, vilket gör att det går mycket lättare och fortare att koka potatis. Och varför ska man stå och varmhålla potatis när det tar 20, 25, 30 minuter att koka potatis? Det måste man någonstans kunna få in i planeringen. Det är ju ganska enkelt egentligen.
Så att det ständigt står en gryta på gång sådär alltså?
Ja, precis. Alltså har du bara en liten gryta med 5 kilo potatis som står och småputtar hela tiden, så får du ju alltid en nykokt potatis. Exempelvis när vi gör potatispuré. Där gör man ju liksom en riktigt krämig god potatispuré med en bra potatissort i grunden. Det är lite mjölk, det är lite smör, lite salt, lite muskot, och man kanske har lite grädde i den. Och så vispar man den väldigt ordentligt så att den blir riktigt homogen och fin. Och sen så skyller vi den i splitspåsar. Och då kan man då varmhålla, antingen så varmhåller man eller så kan man köra det i ugnen i de här splitspåsarna på ganska låg värme. Vilket gör att då har du ny potatispuré hela tiden liksom. Så det gäller väl kanske bara att ha de här små genvägarna som gör att kvaliteten och slutprodukten blir bra liksom.
Om du själv behöver stanna och äta någonstans längs vägen, vad väljer du då för ställe?
Ja, alltså vi är ganska, jag ska inte säga att vi är kräsna, men man tycker inte om att gå på blundes när man är ute och äter. Så att oftast brukar vi be att man kanske smiter in. Nu är det liksom, nu vet vi oftast, vi följer kanske TripAdvisor lite och vi liksom kollar och läser lite grann vad vi ska åka. Annars blir det kanske så att man kanske slinker in på någon väg, alltså typ någon golfkrog som ligger relativt nära vägen eller något sånt. Ungarna är ju fortfarande i den fasen att de kanske till och med ska tänka sig äta på McDonald's eller Burger King. Men det är väl ingenting vi väljer i första hand, utan det är liksom, vi försöker ju äta riktig mat. Men sen är det ju ibland är man ju bara lite nyfiken när vi åker in. Har vi tänkt de här nu? Hur jobbar de här? Och du vet, man får liksom en annan bild av hur det kan se ut.
Christian Ek, kökschef på Syltan i Värnamo. Vad har du för favoriträtt just nu?
Just nu så är det faktiskt fisk. Vi fiskar väldigt mycket och vi äter väldigt mycket gös här i Småland. Så det är väl det som är, och det är ju familjens största favorit. Så att nu passar vi på att äta så mycket gös vi kan i alla former.
Och nu ska vi prata BMW och nya generationens Z4 som du, Niklas, har provkört.
Precis.
En somrig bil kan man säga.
Verkligen somrig. Riktigt somrig faktiskt. En klassisk så roadster från BMW. Lite grann som den alltid har varit. Man känner igen den. Komfortabel och skön och grejerna sitter där de ska. Liksom. Jag satt och kollade. Vet ni hur många Z-modeller BMW har gjort? Kan ni allihop?
4? Nej, inte så.
Kommer du ihåg den första?
Z1.
Just det. Mm. Vad var för speciellt med den?
Den hade konstiga dörrar.
Som gick rakt ner i karossen.
Rakt ner?
Ja, det var en jättehäftig lösning. Men den gjordes inte särskilt många. Den sålde, jag vet inte om det finns några kvar ens. Men det här är 6:e generationen i alla fall, Z-bil från BMW. Och den ersätter föregångaren som designades av 2 kvinnor. Det var ganska speciellt för den bilen. Mm. Den har blivit lite kantigare. Och den delar ju också... Toyota har jag hakat på spåret här och varit med och finansierat det här projektet lite grann. Så den här är i princip samma bil som Toyota Supra som kommer nu också.
Vad är nytt för den här generationen då?
Den är helt ny. Den har vuxit på alla ledder, blivit större och lite mer mogen så skulle jag säga. Och det gillar jag. Där den andra bilen, förra generationen Z4, var lite bråkig. Så tycker jag att den här är mer komfortabel och väldigt välavstämd. Den är bekväm att åka i. Fylld med smarta lösningar, genomlastningslucka och bra bagageutrymme. Och en trevlig bekantskap. Och sen den här hade ju fyrcylindrar mot den. Jag körde den 30i. Den finns ju tre olika. 20i, också fyrcylindrar motor, turbo. 30i, fyrcylindrar motor, turbo. Lite mer påställd. Och sen finns det den här M40i som har 340 hästar. Och det är också den som Supran baseras på. Så det är jättetrevligt. Det går att köra snålt också. Man kan ligga på 0,62, 0,63 sådär, och tuffa på. Jättetrevligt.
Kul att köra.
Ja, det är den. Men när man hör lite grann, den har ju gått runt lite grann på redaktionen så där, och vissa vill väl ha lite mer sportighet i den, och det håller inte jag med om. Jag tycker att det är bra att den är inte så sportig. Jag tycker att många bilar, när man drar dem för hårt åt barnkörningshållet, så blir jag nästan stressad när jag kör dem, för då vill jag bara ut på en bana, och där är det så sällan jag är. Så jag har hellre en bil som funkar i vardagen och kanske är lite sämre på en bana än tvärtom. För det är faktiskt i trafiken jag befinner mig mest. Så den passar livsnjutare sådär, med utflugna barn kanske.
Och apropå sådana, så fick jag prova den en eftermiddag när solen sken och jag körde nedkabbat.
Även solen har sina fläckar.
Ja, jag spelade Lena Philipsson på hög volym. Jag vet inte om det gick ihop med.
Jag hörde det i bilen framför.
Men det var trevligt. Jag observerade att det är inte speciellt blåsigt i kupén. Den isolerar när man har fönstren uppe. Och så finns det ett litet vindskydd.
Ja, och det är också väldigt bra, för det kan du bara rycka loss från förarplatsen. Så ser du mycket bättre när du backar.
Ja, ja. Mm, men det gjorde i alla fall att även uppåt 80, nästan 90, så gick det ganska dragfritt i kupén.
Ja, relativt. Jag skulle säga håll det under 70 om du vill ha det mysigt.
Sen hade jag ett problem med den, och det var ju det att bältet låg upp mot halsen på mig.
Ja, jag såg det. Jag är ju lång, jag är 1,90. Hur lång är du, Tommy?
1,80 var jag, men nu blir jag ju äldre så då krymper jag ju.
Du säger att du är 1,78.
1,78 kanske. Nej, men 1,79 måste jag vara i alla fall.
Men du, kunde du inte hissa upp stolen?
Nej, ja, jo, men grejen är att om du hissar upp stolen i en cab så sitter du snart med flinten där uppe i vindfånget.
Ja, det känner jag igen. Och sen är det en sportbil, man vill ju sitta lågt.
Det är också sant.
En liten körglad rackare, så här. Då ska du sitta på golvet.
Men så jag retade mig på det där med bältet. Jag tyckte att de hade misslyckats i utprovningen. Det borde de ha gjort bättre.
Ja, och det saknas. Det finns ingen justeringsmöjlighet alls heller. Så ska du få bältet ligga annorlunda över halsen, då är det ju stolen du får jobba med.
Mm. Annars var den bekväm, tycker jag. Och trevlig att köra. Och inga så här kabbrörelser i karossen. Det kändes solitt.
Ja, de har jobbat ganska mycket med att få hela det här chassit styvt. Så det här är ju, det är helt nya grejer. Allting kommer ju från nya BMW 3-serien, deras nya framvagn och bakvagn och det. Så den är verkligen jättetrevlig bil faktiskt. Och du tyckte att den var ganska smidig även in i stan, eller hur, Tommy?
Ja, lätthanterlig så. Jag tyckte även den kändes bra ute på landsvägen. Du tycker att den spårar lite grann, men det kände inte jag.
Nej, jag tycker den gör det lite grann. Inte så att jag, alltså klassiskt spår, alltså sportbilspårig så. Det är inte så att jag stör mig på det, ska jag säga. Men jag noterar det i alla fall.
Jättefin styrning.
Ja, det har den ju verkligen. En på redaktionen, det var väl Anders tror jag som körde, som tyckte i början att den var lite väl kvick i styrningen. Men då, när vi satt och pratade sen, så kan det nog bero på att han kom från Toyota RAV4 och direkt satte sig i den här. Så. Sen hade han kört ett litet tag, så tänkte jag, det här är bra. Så det är bra. Den har ju dessutom nästan dubbelt så stort bagageutrymme som föregångaren.
Hur många golfbagar får man in? Två?
En halv. Nej, men du har en genomlastningslucka, så du kanske får mer en driver och en putter. Nej, men så det är bra. Och du behöver inte heller fälla ner något lock. Alltså när du har taket nere så inkräktar det inte på bagageutrymmet. Vilket jag tycker är bra. Sen går det ju fort att fälla kabben. Eftersom man inte har det där locket över 10 sekunder. Du kan fälla upp till 50 km i timmen.
Det viktigaste hastigheten på en cab är inte den från 0 till 100, utan hur snabbt man får på taket när det börjar regna.
Ja, kloka ord.
vad kostar en sån här?
Den här springer lös på 507 400 kronor i grundutförandet. Då. Och det är lite roligt. När jag såg det så undrade jag om det var en liten flirt med BMW 507. Att den kostade 507 400. Kanske det är. Så det är en dyr bil, och du kan ju också se till att den blir redigt mycket dyrare om du kastar in lite extra utrustning. Jag tror däremot inte att man behöver göra det. Jag tror att det här är en sån här bil som faktiskt mår bra utav att vara ganska ren och snålt utrustad. Den går att njuta av ändå, skulle jag säga. Sen har du också 20 i-versionen, kostar 454 000. Vi får anta att det inte är en flirt med Big Block-motorn.
Mm.
Ja, alltså överlag, cab så här den här tiden på året, det är ju fantastiskt. Det är jättemysigt.
Jag är en sån där som hellre åker cab när det är höst och vår. Inte så mycket mitt på sommaren.
Varför inte då?
Jag vet inte. Jag tycker att det är mysigt att sätta på min halsduk och en mössa och bräcka på värmen. Då mår jag som bäst.
Det ska vara en hyfsat trevlig höst i så fall.
Ja, men det kan till och med vara lite molnigt. Men Tommy, du drar in i taket även in i stan. Sådär.
Ja, det gör inte du.
Nej.
Men annars kan de inte höra när jag spelar Lena Philipsson, tänker jag, om inte jag har taket nere.
Point taken. Jag får prova när jag åker hem.
Absolut, medelåldersman med skägg och Lena Philipsson, det är ju lite varning på sånt. Alltså,
jag är ju medelåldersman fast utan skägg. Ja. Så.
Om man bryr sig om vad folk tycker kanske man inte ska köra den approachen, men jag have no more fucks to give, som jag säger. Ja.
Det är väl bra kontraster, tänker jag, annars.
Jag har tittat på Citroën Pluriel faktiskt på Blocket nu.
Är du nära att slå till?
Ja, men alltså Citroëns, jag vet inte om du vet vad det är, Carl. De gjorde en cabriolet-version på C3-an.
Den är väldigt söt.
Väldigt puré. Söt. Men det var ju liksom inget fällbart tak, så kabbar man ner den. Man kan köra ner, det är en tygtak som man kan fälla ner, men då har man sidorna liksom på bilen kvar. Okay. De går däremot att montera av, så man kan ta bort då, liksom, bågarna som går tillbaka mot bagageutrymmet och lämna dem hemma i garaget. Men då, om regnet kommer när du är ute, då får du köra fort hem.
Men du, Pluriel, såldes den ens i Sverige?
Jo, då, den såldes i Sverige. Ja, det finns svenska ägare. De är jättebilliga på Blocket.
De låter lite krångliga.
Ja, men söta.
Mm. När gjordes den?
Ja, 2000-tal. Jag vet inte mellan vilka år. Jag har bara tittat på den nu. Det var nog efter att jag fick köra din Z4 som jag var så här lite cab-sugen, så började jag googla och titta på Blocket.
Och landade på Citroën Pluriel. Den gör sig bra med Lena Philipsson.
Det tror du. Fast det är inte så bra stereo i den, vill jag minnas. Men...
Ja, men det finns det väl lösningar på.
Ja, det kan man lösa.
Det var bra stereo i Z4.
Ja.
Var det extra utrustning i den där, eller?
Ja, det var det. Så jag vet inte riktigt hur den är i snålutförandet. Men jag är inte sådär, så att jag brukar inte lägga så mycket vikt vid stereon just. Gör du det?
Jag tänker i en cab som man ändå ska glida runt i.
Och däremot lät den gött. Motorljudet var fint.
Ja, det hörde jag inte.
Jag måste fråga vad du lyssnade på. Inte Lena Philipsson?
Nej, vad lyssnar jag på? Jag är sån här jazzkille, vet du.
Mm.
Mm. Så är det.
Mm. Inga följdfrågor på det.
Nej, det kan vara någon tidig Miles Davis som jag satt. Ja, inga följdfrågor på det här. Vad lyssnar du på?
Vad jag lyssnar på?
När du skulle åka cab?
Jag lyssnar nog mycket på lite modern hiphop faktiskt.
Åh, vad då?
Men hiphop och cab är svårt, är det inte det?
Ja,
eller det kanske funkar.
Jag har inte kört så mycket cab.
Nej.
Men jag tänker att hiphop funkar alltid i bil.
Mm. Jag är faktiskt, jag håller med. Hiphop funkar alltid, ja. Oavsett vad man gör.
I och för sig, medelålders plus med skägg, solbriller och hiphop.
Man ska ha så här klassiska gamla crocsbriller, såna här kantiga, ja, riktiga gängbriller.
Jag måste prova det. Men då ska man ha så här Chrysler Sebring eller något sånt där.
Just det. Då är det bra med stora glasögon.
Är det någonting att köpa då, Z4, tycker du?
Jo, det tycker jag. Det tycker jag absolut att det är. Det kan väl vara ett alternativ till sommarstuga eller någonting sånt. Men det är ingen bil att ha i vardagen, det är det inte. Den har bra vardagskvalitet för att vara en cab, men det är fortfarande en tvåsitsig bil. Men det är klart, sen en halv miljon, det är en halv miljon. Det är väldigt mycket pengar. Jag skulle säga att det är en bra cab för en halv miljon. Mycket pengar, men den är inte särskilt dyr, så skulle jag säga.
Och den ska inte tas till golfbanan?
Ja, det kanske går. Man kan inte fälla ner taket bara och bagen stickande upp. Liksom genom, jag menar, det går väl kanske. Jag spelar inte golf. Jag cyklar mountainbike och det är jättesvårt att få med sig den.
Ja, det kan jag förstå. Ja. Någonting annat? Någonting plus? Någonting minus?
Jag har rivit av det mesta. Minus får väl bli bältet. Men resten tycker jag att de har lyckats med faktiskt. Mm. Så, bältet är verkligen en minusdetalj. Helt klart.
Hoppas att det uppdateras till nästa generation då.
Ja, vi får hoppas på det.
Ett bälte ska man väl kunna lösa.
Ja.
Ni går på semester nästa vecka.
Jajamän.
Vad glad han lät.
Ja.
Nu ska jag säga så här. Ja, det gör jag.
Lämna mig i sticket.
Jag tror du klarar det här bra. Ja.
Ska ni göra någonting extraordinärt? Det här pratade vi om förra veckan, Tommy.
Ja. Nej, men som sagt, inga stora planer så. Jag tror att det blir mycket här på hemmaplan.
Mm.
Det blir nog för mig också faktiskt. Mm. Cykla en del blir det. Ut och bada.
Mm.
Som man gör.
Härligt. Ja. Ska vi avsluta för dagen?
Ja.
Ja.
Och vi ska väl sluta med en uppmaning till folk där ute att se för fan upp för bärgningsbilar.
Ja.
Jag kunde inte sagt det bättre själv.
Lämna avstånd.
Skärpning till alla som är förbannade när ni åker förbi en bärgare.
De är vägens hjältar.
Ja, faktiskt. Ja. Tänk till. Gå ut och krama dem. Eller gör inte det. Då måste ni stanna.
Nej.
Då kommer folk bli arga på er.
Ja. Men alltså allvarligt. 86% av bärgarna har hoppat undan för folk som håller på att köra på dem.
Ja, det är helt sjukt. Mm. Det är helt sjukt. Kämpa på alla bärgare och visa respekt
tummar
för dem.
Till er.
Ni gör ett bra jobb. Vi tackar för oss. Ha det bra.
Tack.
Hej då.
De senaste nyheterna från Vibilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.vibilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Vibilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.vibilagare.se/2019. Du har hört Vibilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det så riskerar du inte att missa något avsnitt.